välkomna. Vi får önska god jul.
Ja, god jul.
Det här är 32 avsnittet blir det väl av 50 juli-podden. Med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Och nu är det så här, det här är inte ett vanligt avsnitt, för de vanliga avsnitten kommer på tisdagar. Men vi tänkte att vi lägger ut ett avsnitt idag också, och så blir det lite annorlunda. Vi kan direkt säga att ni som förväntar er de vanliga nyheterna med mera från nätvärlden, ni kommer inte få det, så det här kommer kanske vara helt ointressant för er.
Vi är här för att hålla er sällskap. Karl, som en godhjärtad människa, fick idén till att vi skulle sända på julafton med motiveringen att, men tänk på människor som sitter ensamma, som vill ha lite sällskap. Och det är ju en trevlig och vacker tanke. Själv var jag lite mer cynisk och tänkte, ja, vi sänder på julafton för alla människor som behöver en paus från släkten.
Men jag menade verkligen det, för att jag firar ju själv jul ensam. Jag har ingen familj här i Berlin och så vidare. Men herregud, man är fri att stänga av när som helst.
Ja, precis.
Jag serverar oss lite kaffe.
Ja, tack.
Som jag gör varje gång.
Så ska vi då göra idag istället. Vi tänkte väl nästan konkurrera lite med spanarna.
Ja, jag vet inte. Alltså vi har haft en massa olika idéer och om en massa pladder. Men det var faktiskt så sent som, det kan jag faktiskt avslöja, så sent som igår kväll, som Hax tyckte att jag och han ska leverera varsina spaningar som vi ska prata lite om. Två spaningar var. Och det var fan inte lätt, ska jag säga. För det är, när jag satt och tänkte på vad jag ska säga, det finns ju väldigt mycket idéer och väldigt mycket analyser man har gjort och tänkt på under det här halvåret och överlag i livet, så insåg jag att mina spaningar var extremt negativa. Och jag blev nästan deprimerad av det, för att det var, jag tänkte, men herregud, är det här på grund av att jag själv är en deprimerad människa, eller är världen så här hemsk?
Fantastiskt, du kommer förstöra folks julafton här genom att sitta och vara negativa.
Det vill jag inte göra, men när vi två sitter och pratar normalt om nyheter, då har jag märkt att jag kan ibland vara den som kommer med ett litet cyniskt nålstick eller väldigt pessimistiskt nålstick och säga att ja, det där, varför bry sig, det där kommer gå åt helvete i alla fall. Och nu fick jag anledning att utveckla de tankarna, och då blev det inte så jävla positivt.
Nu tycker jag vi gör så här. Eftersom jag har en negativ och en positiv spaning, eller positiv-ish spaning, och du då tydligen har supernegativa spaningar.
Jag har tre negativa, men jag väljer två av dem.
Okej. Så tycker vi börja med dig, så vi kan avsluta med något som är nästan positivt i alla fall.
Okej.
Vad är din första spaning?
Ja, då skulle jag vilja börja så här. Nu i samhället så är det ju väldigt oroligt och kaotiskt, tycker många. Egentligen kanske det inte är det, men känslan hos folk är att det är det. Och då tänker jag naturligtvis på Trump, Putin, Ungern, Brexit, alltså allt sånt som vi har berört under det här halvåret, kan man säga. Och då gör folk ofta jämförelsen med tiden före andra världskriget och säger att nu är det liksom 30-talet på nytt och det är nationalism runt om i Europa och så vidare. Min spaning är att nej, det här är 10-talet på nytt. 1910-talet. För om vi tittar på hur Europa såg ut tiden före första världskriget, så var det så att Europa hade upplevt flera decennier av enormt ekonomiskt uppsving. Och vi har ju då till exempel, Tyskland bildades ju 1871, och sen då kring sekelskiftet där, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, den tiden kallar man i Tyskland för Gründerzeit, alltså grundarperioden. Och det var ju likadant i hela Europa, att den gamla träbebyggelsen i städerna revs ner och så byggde man det som vi kallar för stenstaden. Alltså enormt flådiga byggnader som ju fortfarande idag är de man vill bo i, för de har högst i takhöjd och så vidare. Och dessutom var det så att Europa hade inte haft krig på väldigt länge. Och det intressanta med det här, och nu kan jag också säga att de här idéerna, eller den här beskrivningen finns i Walter Laqueurs bok Young Germany i introduktionen där. Det är en bok som handlar om den tyska ungdomsrörelsen och boken är från 1962, men man hittar mycket där i intressant introduktionen. Jo, parallellt med det här tekniska och ekonomiska uppsvinget så fanns det en kulturell nedgång kan man säga. Folk var missnöjda. Det var ett missnöje som spred sig. Och anledningen till att jag nämnde Walter Laqueur är för att han skriver ner exakt det som jag ofta har tänkt, nämligen att efter en tid av lugn och ro så behöver människan action. Eller han uttrycker det så här, att om man inte har några stora problem att fokusera på så uppfinner man små problem. Och det är precis det som jag tycker att vi gör, framförallt i Sverige idag. Sverige som ett litet land är ju en föregångare, kan man säga. Nämligen att, ta till exempel alla de här, ja, vad ska man säga, klagosångarna. Alltså de som klagar på homofobin och på rasismen och på kvinnofientlighet och allting. Och vi är liksom världsledande inom just de områdena. Vi är världsledande vad gäller homorättigheter. Alla undersökningar som visar vad man tycker om människor med annan hudfärg eller med annat ursprung visar att svenskar är de mest vänliga i hela världen. Och feminismen har gått längst i Sverige i hela världen enligt alla listor. Ja, precis. Och ändå så är det liksom, så de är som flagellanter som slår sig på ryggen med ris och säger att vi är så himla hemska. Ja, och
där tror jag också det finns en sak som man kan skjuta in, nämligen att folk ibland liksom lite omotiverat tröttnar på saker och ting. Folk vill ha något nytt bara för att ha någonting nytt. Det är något som alltid har fascinerat mig när den brittiska John Major-regeringen avgick. De blev ju utkastade av folket rätt hårdhänt och så kom New Labour efteråt. Men det berodde ju inte på att de var dåliga. De var ju mycket framgångsrika. Ekonomin gick ju bra. Det var ju schysst i Storbritannien. Mm. Men folk helt enkelt bara tröttnade.
Just det, men det är väl liknande som när svenskarna slängde ut alliansen trots att ekonomin hade gått väldigt bra. Och det är ovanligt att folk gör så tydligen. Men jag går tillbaka till min spaning. Det som folk frågade sig, eller det som historiker frågar sig i efterhand, det är ju hur kunde första världskriget bryta ut 1914? Alltså, hur kunde det komma sig att folk som hade det så bra gick till krig? För det var inte depression och nöd och arbetslöshet som det var på 30-talet. Utan folk hade det bra. Och ändå gick de till krig. Och de gjorde det dessutom med eufori. Och en annan likhet med idag, det är att tiden före 1914 så blev ju européerna blev mer och mer politiska. Men det intressanta är att för det första, det var, som Laqueur skriver, den artikulerade medelklassen som blev politisk. Och det tycker jag man kan se idag också i Sverige. Och för det andra, det var ganska godtyckligt om de gick åt vänster eller högerhållet. Men när de väl gick åt ett håll så gjorde de det väldigt extremt. Mm. Och för mig är det här en exakt beskrivning av Sverige idag. Folk är hur extrema, eller världen kan man säga. Folk är hur extrema som helst. Och de hatar och de går fram som bulldozrar med sina argument. Men om de är vänster eller höger, det är egentligen ganska egalt. Eller?
Mm. Jo, det känns som att folk vill ha något som engagerar dem, folk vill ha något att tro på.
Mm.
Och där är ju, den svenska politiken har ju oerhört slätstruken. Stefan Löfven är verkligen ingen Olof Palme. Anna Kinberg Batra är verkligen ingen Gösta Bohman. Utan det är liksom en jämn smet som är avtändande i svensk politik idag.
Men det är det som är min spaning helt enkelt. Det vill säga, vi behöver, folk är det finns ett enormt missnöje, det finns en kulturell nedgång och vi behöver ett nytt krig. Vi behöver ett, nej men vi behöver ett nytt projekt. Folk behöver ett nytt projekt. Men istället för att tro att kriget kommer bli som andra världskriget, så ska vi tänka på första världskriget. Det här är bildad medelklass som kommer kriga mot varandra.
Ja, första världskriget kännetecknades ju av att, dels som du säger, att folk var närmast euforiska och liksom positiva när de gick in i det. Plus att det var ett krig som ingen riktigt egentligen visste varför det startade, som ingen egentligen ville ha, utan det bara mest blev så.
Kan inte du säga det här tyska ordspråket som du brukar dra?
Just det. Historien upprepas inte, men den rimmar.
Och den rimmar på första världskriget, menar jag då.
Ja. Jaha, om det var din första spaning så synkade den ju då in perfekt i min första spaning, nämligen att allt kommer att gå åt helvete.
Det var ju väldigt positivt. Ja. Vi kan ju säga här att Hacks och jag har inte diskuterat någonting innan.
Nej. Nu ska vi se. Jo, alltså jag ser en perfekt storm framför mig. Och nu finns det olika pusselbitar här. Och de olika pusselbitarna har i sin tur olika subpusselbitar. Men ett område, en stor pusselbit, det handlar då om de olika ideologier som är i svung i samhället idag. Och man kan ju inte säga att det är direkt frihetliga och liberala värden som är på frammarsch, utan mycket annat. Och jag tycker man kan identifiera tre stycken rörelser som jag tycker är problematiska och som dessutom lever i någon form av symbios där de förstärker varandra. Det ena är identitetspolitiken, och den har många problem, men en sak som jag tycker inte riktigt uppmärksammas, det är dess intolerans och dess vilja att tysta människor som inte håller med dem.
Ja, det försöker ju uppmärksammas av diverse personer, men det går inte så bra.
Nej, precis. Det är en av de här grupperna. Den andra gruppen är då vad som populärt kallas för alt-right, som är en lite luddig beskrivning, men det finns...
Alternative right,
ja,
alternativ högern alltså, ja. Som är extremhögern kan man säga.
Ja, precis. Och där finns... Till den gruppen så dras ju många människor idag som helt enkelt liksom inser att det blir de som får betala för samhällskriser och invandring och vad det nu kan vara. Men det finns en del djupare, vi får kalla dem värden, inom alt-right-rörelsen som oroar mig. Man är inte speciellt toleranta, man lägger inte speciellt stort värde vid mänskliga fri- och rättigheter. Man är beredd att kortsluta rättsstaten för att istället hugga i med hårdare tag. Och det är naturligtvis någonting som oroar mig. Och den tredje gruppen som då får den här pusselbiten att bli problematisk, det är den radikala islamismen. Nu är det verkligen inte så att jag ska sitta och prata om gröna faran och skrika muslimerna kommer, för att jag tror att det möjligen är lite överdrivet. Men problemet är hardcore-ideologin inom islamismen som är direkt människofientlig, åtminstone i en västerländsk civiliserad kontext. Så att där har vi då en pusselbit. Identitetspolitiken, alt-right och islamism som förstärker varandra och som är rörelser på frammarsch.
Nästan som att i västvärlden så har du identitetsmänniskorna och alt-right-människorna på två olika håll, alltså vänster och höger. Nästan där som de inför första världskriget där man gick åt vänster eller höger, men man gjorde det väldigt extremt. Och så kommer islamisterna in som joken i leken från
det
sidan.
Hela. Liksom. Det är en pusselbit. Sen har vi då en annan pusselbit som passar in här. Och det är vad som nu händer med när det gäller terrorism och övervakning. Det vi brukar prata om i den här podden. Så att jag ska kanske inte gå in för mycket detaljer på det. Men vi har en situation där de medborgerliga fri- och rättigheterna undergrävs inte bara av liksom extrema människor, politiker med extrema åsikter, utan även av mainstream-politikerna som inskränker våra fri- och rättigheter och som försvagar rättsstaten. Så att där varje gång det sker ett terrorattentat så utökas övervakningsstaten, och snart finns det inte så väldigt många verktyg att ta till mer. Vad händer om 10 terrorattentat till? För de kommer ju komma. Hur långt kommer övervakningen att gå egentligen?
Och hur många betongsuggor kan man ställa upp?
Ja, jo, precis. Sen har vi då andra faktorer som spelar in. Då har vi 2 pusselbitar. En tredje pusselbit skulle jag nog säga är möjligen att allting kan ställas till rätt ordentligt om eurokrisen får ny fart. Men det ligger nästan lite grann vid sidan av. Men det intressanta här, det är att jag tror att om Sverige blir ett ofritt land i den meningen att vi pratar om närmast förtryckarsystem, någon form av fascistoida tendenser, så tror jag ändå inte att det egentligen är från de här pusselbitarna som jag har nämnt som det kommer att komma. Utan jag tror att det helt enkelt kommer att bli en väldigt hemtrevlig fascism i Sverige, så de flesta människor kommer att trivas väl med, där det handlar om att upprätthålla systemet, därför att systemet är ju påfrestat idag. Och naturligtvis, nu säger många människor, jag tittar på invandringen, och det stämmer att invandringen kostar en massa, men jag skulle säga att det är egentligen bara liksom halmstråt som knäckte välfärdsstatskamelens rygg. Vi har en välfärdsstat som inte är hållbar i längden. Vi har samhällskritisk kärnverksamhet som förfaller, som till exempel polisen och utbildning och vård och sånt här. Och samtidigt som skatterna ökar och politikerna tar på sig mer och mer makt. Och jag tror att det egentligen är där den verkliga faran finns. För vad kommer att hända när folk börjar få nog? Vad kommer att hända när folk börjar få nog? Och politikerna, för att rädda det system som de verkar inom, det system de har skapat, när de måste börja ta till tvång och använda våldsmonopolet på allvar för att få människor att lyda, vad kommer att hända då? Och det är då jag tror vi kommer att få någon mycket märklig situation där många människor kommer att trivas med det här. Den som inte har några åsikter, den som inte jobbar svart, den som inte käftar emot, den som inte protesterar, den som i lydig faller in i ledet har inga som helst anledningar att protestera. Och de människor som kommer att råka illa ut i det här är då de som sticker ut och avviker på något sätt.
Det skulle bli ordning och reda helt enkelt. Och det är det folk kommer gilla.
Ja,
det kan man väl gilla även om man sticker ut med åsikter.
Ja, i någon mening så begreppet ordning och reda är ju intressant, därför att jag är ju då av uppfattningen att man skulle få mycket mer ordning och reda i samhället om man hade en mycket mer minimalistisk stat. Färre lagar, mer ordning. Och tydliga värderingar. Man får inte skada andra människor eller hota den
säkerheten. Men det där är ju en utopi, en liberal utopi, eller?
Ja, men alltså, det här med att människor ska ha så stor frihet som möjligt att välja, eftersom människor är olika, och att man inte får skada hota andras säkerhet och egendom, och att människor ska vara lika inför lagen och ha lika rättigheter. Det har kommit att bli en utopi idag. Jag tycker att det är liksom, det är fullständigt självklara saker. Men de är inte självklara i systemet längre. Och det finns tecken som tyder på att de här värdena håller på att försvagas.
Okej. Men ändå, den här lite mörka bilden du målar upp av ett väldigt hårt samhälle där vissa skulle trivas. Vi kanske också skulle trivas där, vem vet. Men Hur skulle vi komma dit rent konkret, tänker du det?
När systemen börjar fallera, och folk inte längre vill vara med. Folk, det blir skatteuppror på bredare
front. Men säg så här, hur fallerar systemen? Är det när folk plötsligt inte får ut sin ersättning från Försäkringskassan till exempel? Eller?
Till exempel kan det vara så, det kan vara att sjukvården slutar fungera, eller hemska tanke att polisen slutar fungera, eller att Sverige befinner sig i en internationell känslig situation och inte har något yttre försvar till exempel. Och det är ju sånt där vi redan är på väg långt in i ett problematiskt beteende. Och sen så föder ju många av de här problemen sina egna dåliga konsekvenser. Jämför till exempel polisen i Sverige och med polisen i Berlin. Händer det någonting i Berlin så kommer det massor med poliser. Det kan vara liksom hundratals poliser vid något evenemang. I Sverige när någon skit inträffar så skickar man en polispatrull med två poliser. För man har inte fler. Och det är klart att de poliserna, de svenska poliserna då, kanske måste vara kaxigare, aggressivare och ha en tuffare attityd än vad som är nödvändigt, helt enkelt för att bemästra situationen. Är man få och har man dåliga resurser men har som jobb att hålla ordning i samhället, så är det klart att det inte blir så bra som om man kunde hantera det här genom att det är tydligt att det statliga våldsmonopolet klarar av att upprätthålla ordningen.
Mm. Okej, okay, så allt går åt helvete?
Ja, det är min första spaning. Min andra spaning kommer att bli något ljusare. Men det är liksom det här undergångsscenariot, ja.
Mm.
God jul på er förresten. vilken är din andra spaning?
Ja, jag sitter här och väljer mellan mina två pessimistiska slutspaningar här. Men okej, vi tar väl den här då, med tanke på vad som har hänt nu i Berlin och vad som händer då i västvärlden, eller i världen ska vi säga. Jo, så här tänker jag. Vilken skulle du säga är den mest hatade gruppen i Sverige idag? Sådana undersökningar görs ju inte i Sverige, för när jag bodde i Tjeckien, när jag pluggade i Prag, så kunde man läsa listor i tidningar på den mest hatade gruppen enligt opinionsundersökningar. Och det intressanta där var att homosexuella kom bara på andra plats, för på första plats var zigenarna. Men i Sverige gör vi inte sådana undersökningar, men om jag ändå frågar dig, vilka är den mest hatade gruppen i Sverige?
Sexbrottslingar skulle jag nog säga.
Okej, det var en kuggfråga, för jag menar att den mest hatade gruppen i Sverige är män.
Ja.
Och då i synnerhet vita, straighta män, som det brukar kallas i debatten. Mm. Och vad nu folk har för koll på varandras sexualitet kan man ju fråga sig. Men i alla fall, och jag menar att det här kommer, eller det är ju på god väg att bli ett stort problem. För att vårt moderna samhälle har fört väldigt mycket gott med sig. Men det har också fått ett antal bieffekter. När den traditionella familjen inte finns längre, och i den traditionella familjen var det mannen som fixade mat på bordet, kanske inte rent konkret, men som drog in pengarna till familjen. Det vill säga, mannen var behövd. Och jag tror att mannen till sin själva konstitution behöver vara behövd. Men det som har hänt nu i samhället i väst är att mannen inte är behövd längre. Kvinnorna och vi andra, höll jag på att säga, nej, men vi klarar oss utan mannen. Och det här har lett till en enorm frustration i den manliga befolkningen. Framförallt då de som är unga och arbetslösa, men egentligen har så enormt mycket energi i kroppen och skulle kunna göra så mycket, men inte kan inte kanalisera det helt enkelt. Samhället drar inte nytta av den resurs som finns där ute. Och det här är ju inga nya tankar. Det är ju många som har sagt det här. Varsågod, Hax.
Och de dras ju ofta till extrema grupper där de finner en plats.
Mm. Precis. Ja, det gör de. För på något sätt måste de komma till rätta med den här obehövdheten. Men jag skulle säga så här, att de allra flesta män, alltså då pratar vi fler än 99,999 och så vidare procent, de kan hantera det här. De knyter näven i byxfickan och de lever på. Och det är inte idealt, men det funkar. Men sen finns det en pytteliten del, vi kan ju börja med den stora delen. Alltså det finns ju en, kanske inte en stor del, men det finns ju en del då som kanske ja, väljer att rösta på ett missnöjesparti, eller en ännu mindre del som du säger går med, som dras till extrema rörelser. Men nu pratar jag om en pytteliten del, och det är de som begår vansinnesdåd.
Mm.
Och vi har haft extremt lite av det i Sverige. De flesta skulle nog säga att vi inte har haft något alls, men jag skulle säga att det här, den här otäcka händelsen i, jag minns inte om det var Trollhättan med skolmord,
mm-hmm.
det hade visserligen rasistiska förtecken, men jag skulle säga att i grunden var det ett klassiskt vansinnesdåd, det vill säga det var en ung, frustrerad man som tog ut sin frustration genom att mörda. Breivik är också ett typiskt vansinnesdåd. Där alltså de politiska saker som han sa, och han skrev ett manifest och så vidare, det är bara blaha blaha. Det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga här är att se att han var en av de här unga frustrerade männen. Så här är det. Vansinnesdåd äger bara rum i Nordeuropa eller Nordamerika. Det vill säga i den del av världen som är sekulariserad och modern, där kvinnan har stor makt och ja, där mannen är den mest hatade så att säga. Det vill säga man hyllar folk från andra länder eller homosexuella, trans och så vidare och kvinnor. Men just de här straighta männen, de är hatade. För om du tittar på Spanien eller Italien eller andra länder som fortfarande har en väldigt traditionell familjestruktur, så äger inga vansinnesdåd rum där. Sen kan det ju vara annat. Du kan ju ha terrordåd. Det är en annan sak och det har andra anledningar. Men just vansinnesdåd, det äger bara rum i våra, så att säga, välutvecklade nordeuropeiska stater. Mm. Och nu har ju Norge haft sitt med Breivik. Finland har haft traditionella skolskjutningar. Tyskland har haft massor av, de har ju till och med ett ord för det, amokläufer, amoklöpare. Mm. Och jag har tänkt på det här, att varför har inte Sverige haft något vansinnesdåd? Jag tror att det inte kommer dröja länge tills vi får ett riktigt brutalt vansinnesdåd i Sverige. Vilket naturligtvis är jättehemskt. Men sen har jag också tänkt, hänger du med hittills?
Ja, jag bara, ett litet sidospår här. När Trump vann valet i USA så har ju då svenska media pratat rätt mycket nedlåtande om den vite mannens hämnd på allt som är politiskt korrekt och på feminismen och gud vet vad. Vilket nog delvis är en korrekt analys, men det jag saknar i svenska medier när man diskuterar det här, det är ju diskussionen, alltså det bakomliggande. Varför? Och det är ju möjligt att vi har kommit till en punkt där politiken har kört förbi biologin, så att säga. Det finns de facto skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor vill bilda familj, vill ha barn och vill gärna ändra på den de är ihop med så att de passar in i familjelivet, medan män ofta har en delvis annan agenda. Och det är väl möjligt att vi har kommit till en politisk punkt idag där man så hårt försöker forma människor efter en politisk idealmall att folk börjar sparka bakut. Nu vill jag inte direkt här säga vad som jag tycker är rätt och fel här, därför att det där kräver en rätt djup diskussion. Men jag tror att man måste acceptera fenomenet som sådant.
Mm. Ja, med tanke på det jag pratar om nu, det finns, jag tycker jag ser hela tiden exempel på den här frustrationen jag pratar om. Till exempel, det här kanske var något år sedan, då var det någon busschaufför på Öland som kloddade upp någon flykting på bussen eller någonting. Och det här videofilmades och det var ju hemskt att se och så vidare. Det fanns ju en bakgrundshistoria där, ja, som kunde förklara liksom varför busschauffören var irriterad. Men då kom jag ihåg att jag kommenterade där och skrev på Facebook då, ja, där brast det för honom uppenbarligen och så vidare. Och direkt så kommer de här hökarna och slår ner och liksom citerar mig. Brast det för honom? Försöker du ursäkta och så vidare? Mitt svar, jag försöker förstå. Och det är det folk inte försöker idag. De försöker inte förstå. Ja. Men det där är liksom, det är där man märker att det kokar och det finns en tickande bomb. Och sen är det vissa då som kommer att slå över och det är då Sverige kommer få sitt första vansinnesdåd. Men nu undrar du säkert, vad tycker jag om det här? Tycker jag att vi ska gå tillbaka till den traditionella familjen och så vidare? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag skulle säga så här, vansinnesdåd är något vi måste acceptera och lära oss leva med. För det är baksidan av framgången för det moderna samhället. Alltså det är, alltså vi kan inte sätta tillbaka kvinnan bakom spisen liksom. Utan om vi ska ha ett samhälle där mannen inte är behövd på samma sätt som han var förut, då måste vi också acceptera att någon gång ibland så kommer det slå över, på samma sätt som vi måste acceptera att terrordåd är en del av vardagen.
Det är intressant, ett sidospår. Jag läste en gammal artikel ur Fokus från, jag tror det var från tiden för Parisdåden för ett år sedan. Och där jämförde man med till exempel Israel, där man gjort vansinnesdåden till, alltså man förminskar dem. Är det ett attentat så ska platsen vara uppställd efter 4 timmar och det ska inte synas någonting. Man höjer sig över det, vilket ja, lite slarvigt uttryckt, och inte gör det så roligt att begå terrordåd om det inte innebär att hela samhället lamslås. Och samma strategi hade ju britterna länge, under tiden med The Problem, alltså Nordirland-terrorismen. Man gjorde inte så stora nummer som man skulle kunna göra av att man blev utsatt för terroristdåd. Och i den mån det var möjligt så dömde man ju folk efter de vanliga brottsbalkslagarna, mord, allmänfarlig ödeläggelse och vad det nu kan vara, istället för speciella terroristlagar. Man vill alltså inte ge terroristerna, man vill inte upphöja terroristerna genom att säga att just deras brott skulle vara speciellt.
Jag förstår vad du menar och jag tycker det är en bra strategi. Man skulle ju kunna döma lastbilsföraren i Berlin för vårdslöshet i trafik till exempel. Ja. Och jag måste faktiskt säga, apropå det dådet, här är också ytterligare ett sidospår. I Berlin hittills i år så har det dött 16 cyklister i trafiken, varav hälften har blivit överkörda av en lastbil som har svängt höger och inte lämnat företräde åt cyklisten.
Jag ser ett mönster.
Ja, nu är det i och för sig så att jag är ju nästan cyklistaktivist. Jag cyklar 6000 km per år och jag cyklar alltid på vägarna istället för på cykelbanorna, för de är så dåliga i Berlin och överallt annat. Men i alla fall, jag tycker att de cyklisterna, de blir aldrig föremål för några tysta minuter eller någonting. Så, och dessutom, det dör ju enormt många i trafiken överlag också.
Ja, alltså jag menar, i ett vidare perspektiv finns det ju inga rimliga proportioner på någonting längre. Det dör betydligt mycket mer människor av åsknedslag och av halka i badkaret och massa annat än det gör av terrorism till exempel. På något sätt så alltså det finns, jag säger inte att det är så, jag säger inte att det är rätt eller fel, men på något sätt så känns det som att man ger terrorismen mer uppmärksamhet än den förtjänar. Och på så sätt så uppmuntrar man terroristerna.
Jag fortsätter på det spåret lite. Den här boken Freakonomics som kom 2005 tror jag. Den är ju fantastisk och den är underhållande att läsa. Men där tar de ju också upp att alla amerikanska familjer är livrädda för att deras barn ska rövas bort av en pedofil.
Mm.
Det är också deras version av terroristen kan man säga. Men i själva verket så dör det jättemånga barn i familjens pool, alltså barnpool som bara är 3 decimeter djup på bakgården. Det vill säga ett litet barn som trillar ner där och får huvudet under vattnet dör. Och det är jättevanligt. Det är den stora risken. Du, ska jag avsluta det här med vansinnesdåd bara?
Gör det.
För jag hade bara en enda liten sak att tillägga om hur man skulle kunna förhindra dem. Och det här är kanske lite kontroversiellt, men det är faktiskt så att förr i tiden så fanns det en viss typ av män som kunde jobba som speciallärare i skolan eller bara finnas där privat som en vän till familjen. De här männen, de hade en förmåga att fånga upp problemkillar. Alltså just de här killarna som hör till den här minimala promillen av promillen som begår vansinnesdåd. De här männen kunde se de killarna, fånga upp dem och behandla dem på ett sätt så att de på det sätt som de behövde. Det var ett sätt att förhindra vansinnesdåd, eller det var inte det som var huvudsyftet, men det blev så. Men den typen av män, de har ju blivit utraderade från skolsystemet eller från samhället överlag för att man tänker i termer av att de är intresserade sexuellt av killarna, vilket de i många fall var, men frågan är om det var så negativt.
Okej.
Där avslutar jag.
För att då ta min andra spaning och landa på något mer hoppfull note. Så funderar jag på om inte folk kommer att börja göra någon form av motstånd mot vansinnet och säga ifrån snart. Det är ofta som så när vi har pratat här eller när jag har skrivit en bloggpost om att allting går åt helvete, så frågar sig folk, vad kan vi göra? Till exempel mot övervakningen eller när man inskränker våra fri- och rättigheter. Vad kan vi göra? Och det var lite typiskt svenskt också, liksom, oj, det här är fel, kan någon berätta för mig vad jag ska göra? För att man ändrar inte på jättemycket genom att bara lajka saker på Facebook. Och jag tror att det börjar spridas en insikt om att folk måste, om man vill försvara det fria ordet, om man vill försvara rättsstaten, om man vill försvara demokratin, rättssäkerheten, alltså det rimliga civiliserade liberala samhället, så måste man organisera sig. Politikerna kommer aldrig någonsin att ställa sig på individens sida i detta. De har en helt annan agenda. De vill ha mer makt. Och de vill ha mer makt över folk. De vill ha mer övervakning. De vill inskränka våra fri- och rättigheter. De vill begränsa vår yttrandefrihet. De är fienden. Försvaret för våra demokratiska fri- och rättigheter kommer aldrig att komma från politikerna. Utan det måste folk ordna själva. Och då måste man organisera sig.
Ja, politiker respekterar ju inte lagstyre som vi har varit inne på i flera avsnitt.
Precis. Och därför skulle jag vilja se en ny svensk medborgarrättsrörelse. Det fanns ju en gång i tiden en rätt aktiv medborgarrättsrörelse med JOP3 och de här. Den somnade ju av där i mitten slutet på 2010-talet, eller 2006-2008 någon gång. Så somnade den, skulle jag väl säga att medborgarrättsrörelsen somnade slutligen in när den inte förmådde ta ställning i FRA-frågan. Och den sista ordföranden som jag känner till för medborgarrättsrörelsen, det var Dick Eriksson som idag är chefredaktör för Samtiden, som är en av Sverigedemokraternas tidningar. Så att medborgarrättsrörelsen har somnat av. Jag vet inte om man kan gjuta nytt liv i den eller om man skulle starta något helt nytt.
Kan du bara kort förklara, medborgarrättsrörelsen i Sverige, hette den så?
Ja.
Och jag har aldrig hört talas om den.
Det var JOP3 och massa människor.
Jag vet inte vem det är.
Ja, det var en massa sådana här, alltså 1900-tals, sena 1900-tals människor, arga gubbar som liksom försvarade individen och individens rätt. Och något sånt behöver vi nu också. Och jag tror det måste ske utanför det partipolitiska systemet. Mm. Piratpartiet gjorde ju vissa ansatser på det här området. Men jag tror inte att det ska vara i form av ett politiskt parti. Utan jag tror att här är ett typiskt område där politiken bäst påverkas av krafter utanför politiken. Och att då ha en stark medborgarrättsrörelse som står upp för fri- och rättigheter är viktigt. Speciellt som väldigt många andra som borde stå upp för människors fri- och rättigheter idag inte levererar. Jag menar att ta det här debaclet med vad heter de nya tider på bokmässan. Det slutade väl med att om jag inte missminner mig, både Journalistförbundet, Författarförbundet och möjligen även Svenska PEN uttalade sig mot yttrandefriheten och ville begränsa den.
Så var det så illa?
Ja, och då befinner vi oss i en situation där man, alltså där någonting nytt måste organiseras om man vill försvara de här värdena. Och jag tror att inte, och det här måste då som sagt komma utanför från utsidan politiken, ska jag bara säga.
Håll käften! Jag skriker inte åt hacks utan åt jävlarna som sitter och hamrar här bakom.
Ja, det är någon som bygger ett badkar eller något i våningen ovanför. Det bortser vi ifrån. Nåväl. Och jag tror att en sån här rörelse faktiskt skulle kunna få en del kraft och få en del svung i verksamheten, därför att här finns ju någonting, här finns ju värden att slå vakt om. Därför jag tycker jag upptäcker faktiskt emellanåt, även om jag just nu kanske inte kommer på något bra exempel, men jag upptäcker emellanåt att svenska folket ändå har en stark känsla för fair play.
Ja, gud, ja, absolut.
Här tror jag finns någonting som kan engagera folk på, missförstå mig rätt nu, men alltså nästan ett andligt plan. Mm. Alltså att det här är en rörelse som rent av skulle kunna bli medryckande. Jag menar, tänk på Martin Luther King på den tiden. Som liksom, och det kanske ett dåligt exempel, men det jag vill komma åt i det här där, alltså den här medryckande känslan som finns när man försvarar individen mot överheten.
Jag tänker nästan på Václav Havel i Tjeckoslovakien före kommunismens fall.
Det är ett bra exempel.
Eller rättare sagt kring kommunismens fall, för det var ju väldigt euforiskt där även efter 89 och när Václav Havel sen blev landets ledare och så vidare. Det var ju fina tider.
Och där måste man ju vara uppmärksam också, därför att om vi pratar om forna Östeuropa så är det ju många som har slagit över igen till någon form av auktoritär inriktning i Polen, Ungern och så vidare. Men det är ett sidospår. Min positiva spaning är att jag hoppas och tror på att vi kommer att få en ny svensk medborgarrättsrörelse. Och att det kommer att bli en stark motkraft till alla de här sakerna som jag pratade om i min första spaning. Och att den kommer att bli starkare än man kanske skulle kunna föreställa sig. Just eftersom den faktiskt kommer att drivas av äkta engagemang. Av människor som verkligen slåss för något. Och det har vi ju sett i politiken många gånger. Att människor som drivs av ett starkt engagemang faktiskt ofta kan ändra politiken även om de själva inte är aktiva i det partipolitiska systemet.
Jag ser en självklar ledare för den här rörelsen.
Nej.
Vem skulle du annars se?
Leif G.W. Persson höll jag på att säga.
Jag tror det behövs lite mer energi. Ja. Jag menar, han är ju extremt skarp på många sätt, men han är mer en analytiker och en som konstaterar saker.
En som var fantastiskt bra förr i världen så var det ju
Gösta Bohman, kommer du säga.
Då var han justitiekanslern Göran Lamberts. Men sen så gick han tyvärr och blev lite gaggig, får man väl säga. Och har väl snöat in på sitt kvickfall och så här idag.
Men varför inte Henrik Axel Alexandersson? Är det för att du är för lat för att ta dig an något sånt här?
Jag har varit med och startat så mycket organisationer så jag vet vilket jävla jobb det är. Så att jag tror att det behövs yngre och mer energiska människor. Men jag är gärna med och stödjer och håller brandtal och gud vet vad. Mm. Jag kan göra och skriva saker och sånt där. Men det behövs en... Det behövs en ny frihetsrörelse. Och den ska då, som sagt, den ska inte vara partipolitisk och den ska inte ha någon politisk inriktning egentligen. Den ska inte associeras med liksom vänster eller nyliberalism eller höger eller whatever, utan den måste vara allomfattande och det måste vara en kyrka för alla, det måste vara något där alla känner sig välkomna och delaktiga. Och jag tror att det saknas, den skulle kunna fylla många funktioner, därför att jag tror att det saknas i samhället idag platser, institutioner där människor faktiskt kan känna att de är välkomna och delaktiga. Jag tror att det är detta som har fött mycket av frustrationen bland unga männen som du pratade om. Den här unge mannen som inte är välkommen någonstans och sitter hemma och spelar dataspel och dricker öl istället. Eller för allt i världen, den unge mannen i en betongförort som är invandrare eller första eller andra generationens invandrare som inte är välkommen på något annat ställe än den lokala källarmoskén möjligen.
Det finns ju en sak i nu tycker jag du är klar här. Jag bara tänker lite fritt här. Det finns ju en sak i det svenska samhället som är både problematisk och väldigt älskvärd. Sluta borra!
Ja, men ska de bygga ett badkar så får de bygga ett badkar.
Men de har ju hållit på under hela halvåret som jag har spelat in den här. Var vi älskvärt och problematiskt? Jo, det jag menar är den svenska, alltså om man vill vara elak så kan man kalla det för konsensuskulturen, men det är att nästan alla svenskar har samma kulturella referensramar. Vi har växt upp med samma, vi har läst samma böcker, vi har sett samma tv-program. Man kan dra en rad från Lorry på 90-talet eller från Nile City eller något sånt. Alltså, det gör ju att alla svenskar man träffar i utlandet, och jag har ju bott i Berlin i 10 år nu, man, det är som att träffa familjen. Man känner en enorm gemenskap. Och det gör inte tyskar, skulle jag säga, för tyskar är mycket mer annorlunda och alla har inte läst samma. Men däremot i Japan, där känner de också den här gemenskapen, och det beror på att det är ett sånt enormt normativt samhälle, på gott och ont.
Jag förstår vad du menar. Samtidigt så för att då träda till Berlins försvar så vill jag nog säga att någonting som kännetecknar Berlin på ett helt annat sätt än Stockholm är att människor respekterar varandra på ett mycket tydligare sätt som människor i Berlin. I Sverige så är det liksom mer armbåg i magen i tunnelbanan. Det är ett artigare och mer respektfullt samhälle.
Ja, men det är sant. I Sverige är det lite mer som att träffa familjen kanske.
Ja, och här tar man ju även rätt hårt på liksom människors integritet, som vi har varit inne på tidigare gånger, att kommer man till banken eller någonting så finns det liksom en röd linje i golvet liksom. Håll avstånd, tjuvlyssna inte. Ja, precis. Och jag menar, vår stadsdel Neukölln, den är väl så liksom diversifierad som en stadsdel kan vara nästan. Och där fungerar ju allting rätt friktionsfritt.
Nej, men absolut, det finns en Man känner gemenskap med vännerna, eller med, ja, du ser, med folket på gatan, oavsett om det är turkar eller lite medelklass.
Det är liksom, det är liksom inget man direkt tänker på.
Nej, för vi har ändå alla valt att bo just här. Ja. Nej, men det jag sa om det här med att man känner en enormt stark familjekänsla med svenskar och att japaner känner detsamma med japaner. Det är, jag menar, det är ju på gott och ont. Det är ju det onda med det. Det är ju det som ofta tas upp i debatten, att det är extremt svårt för invandrare att komma in i det svenska samhället. Och det brukar ju ofta tryckas på att ja, men du måste komma med vid fikabordet och du måste liksom förstå. Och det är ju det som är så synd, för så är det ju inte i Tyskland och så är det inte i USA, utan där måste man inte köpa hela paketet, så att säga. Utan...
Det gör ju att konsensuskulturen i Sverige är ju också att det blir svårare att ha en avvikande åsikt överhuvudtaget.
Mm.
Alla förväntas vara inne i något identitetspolitiskt, analytiskt tänkande.
Ja och nej. Fast jag skulle säga att det jag pratar om nu, det handlar inte om åsikter. Utan du kan mycket väl få ha en avvikande åsikt så länge du uttrycker den på det här trevligt svenska sättet.
Mm.
Alltså det är... Den svenska konsensusen ligger mellan raderna och det är det som gör så svårt att ta den till sig för folk som inte kommer från Sverige.
Jag kommer att tänka på en av pionjärerna i den amerikanska rörelsen, den här personlighetsutvecklingsrörelsen. Och nu går vi väl tillbaka till 50-talet eller något 50-60-talet. Men det var Earl Nightingale som formulerade tesen att motsatsen till mod är inte feghet utan konformism.
Mm-hmm.
Vilket jag tycker är rätt tänkvärt och en tankevärd att hålla fast vid.
Det var inte han som skrev How to be popular and make a lot of friends?
Nej, det var väl Dale Carnegie.
Ja, just det. Du kan dina amerikanska 50-talsförfattare.
Ja, men de är rätt intressanta. Och på den tiden så var ju de där människorna väldigt, väldigt handgripliga.
Mm. Dale Carnegie skrev ju också How to Stop Worry and Start Living. En väldigt bra bok som jag läste när jag oroade mig mycket. En självhjälpsbok. En av de första.
De första tänkarna där var ju liksom jävligt mycket no-nonsense. Earl Nightingale konstaterade att skillnaden mellan, eller konstaterade hans tes var att det är en uppenbar skillnad mellan människor som lyckas och människor som inte lyckas. Det är att de som lyckas vet vart de är på väg, medan de som inte lyckas i samhället helt enkelt inte lyckas bara för att de glider med. Sätter man kurs med ett fartyg ut på havet så måste man veta vart man är på väg för att kunna komma fram dit.
Okej, ja, det är klart att det är så. Men det låter ju lite karriäristiskt också. Alla kanske inte vill göra karriär.
Det är ju rätt mycket liksom no-nonsense och liksom lite framgångsteologi över
men det
över
var ju det som gällde i USA på 50-talet också.
Men jag tycker det finns någonting i det att hålla fast vid. Hur vi nu hamnade här i diskussionen.
Precis, det blev lite avslutning. Men så här, det här borrandet i lägenheten intill var ju helt fruktansvärt. Men det hjälpte faktiskt att jag gick ut på innergården och tittade in genom fönstret på våningen ovanför.
Uppmanande.
Och fick då syn på en man som stod med en jättestor slagborr mot väggen. Liksom stridsberedd nästan. Och det räckte med att jag tittade på honom och han tittade på mig. Och nu har det varit tyst i 10 minuter. Så jag tycker vi utnyttjar det till att i lugn och ro avrunda. Och säga att det här var ett flummigt specialavsnitt där vi fick ventilera lite personliga
julspaningar.
Så med det får vi väl bara önska god jul.
Ja, vi är tillbaka på tisdag som vanligt.
Det är vi, så bis dann. Ja.
Och god jul och var nu särdeles snälla och glada och trevliga mot varandra så här i juletid.
Ja, god jul.
God jul.